fått lägenhet på Eken och jag skulle vilja börja min predikan med att visa några bilder från en dag vi hade nu här den 9 september från Eken. En dag av glädje på många sätt. Så vi kör. Jag vet inte om du var med eller inte, men jag var med. Och det var en dag som jag kände av öppenhet. Det var lätt att prata med människor. Det var glädje. Barnen var där. Och vi bara kände, jag kände Guds välbehag över att finnas med en sån här dag. Att vi fanns där och att Gud vill göra någonting. Han vill bygga en församling. Han vill bygga en kristen gemenskap på Eken. Han vill svara på våra böner som vi har bett så mycket och bönevandrat och så vidare. Så jag kände den dagen, den måste jag bara få lyfta in i några bilder in i församlingen igen. Och när man ser de här bilderna och tänker på dopet också som vi hade och Alfa gör det så mycket som händer, goda saker och kaféet. Och, då är det inte svårt att be för församlingen. Då är det inte svårt att lyfta blicken faktiskt. Såklart har vi våra personliga situationer som är utmanande. Det har alla av oss på olika sätt. Men att be för Guds verk, då behöver man någonting konkret. Jag tänkte de här bilderna var konkreta så jag ville ge dem till er. Men också för att jag ska börja predika ifrån Filipperbrevet. Och nästa gång blir ju 17 december så det blir ett stort hopp. Men idag så, och jag har faktiskt två punkter till, men så har jag bett hela tiden, Gud visa mig om de ska visa mig hur den här predikan ska vara, om den ska vara med eller inte, alltihop. Och då, som det har blivit, så förstår ni att det räcker med en punkt idag. Med så mycket bra saker som har hänt med medlemsintagning och nattvard och alltihop och det så. När man läser Filipperbrevet så är det inte svårt att ana den glädjen som Paulus har. Och man undrar hur hans bildspel skulle sett ut om han hade visat det. Vi har inget bildspel, men jag ska läsa de första 11 verserna från Filipperbrevet så får vi lyssna vilken ton han har i hjärtat när han skriver till Filipperna. Han sitter ju i fängelset vid det här tillfället. Från Paulus Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen och är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det som sig bör att jag tänker så med alla. Jag har ju er i mitt hjärta både när jag bär bojor och när jag försvarar, befäster evangeliet och delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena, skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Jesus, jag tackar dig för du som har dragit oss från mörker till ljus. Som står med oss här idag. Som lever och gläds i våra hjärtan idag. Tack för att du vill skapa ett rum, en möjlighet för oss att ta emot ordet ifrån dig. Plantera det i våra hjärtan. Låt det växa vidare. Låt det förenas med våra personliga situationer, Herre. Och låt det få bli ett ord som lever tydligt och klart ibland oss som din församling. Far, tack för att du låter din heliga ande och kärlek få vara utgjuten över oss när vi lyssnar till ditt ord. Amen. Församlingen i Filippi grundades ju på ett väldigt märkligt sätt faktiskt. Paulus var på sin andra missionsresa och han sökte sig fram på olika platser och den heliga ande stoppade honom och sa nej, inte den vägen, inte den vägen. Och så fick han en syn då en makedonisk man står och ropar på honom och säger kom över till oss. Och då förstår Paulus att han ska resa till Filippi i korthet. Men det fanns ju ingen församling där utan Filippiförsamlingen är ju den absolut första kristna församlingen som finns i Europa. Vilket gör ju egentligen att vår historia, kristna församlingar, var de än finns, har trådar i historien, den kristna frälsningshistorien eller församlingshistorien till Filippi församling. Så det är ju lite spännande att se vad hände där, vad var det som kännetecknade dem. Det fanns ingen församling där men det fanns ett böneställe i Filippi. Ni vet att när det fanns 10 judiska män då kunde man ha en synagoga men det fanns inte ens så många. För Filippi var väldigt speciellt. Filippi kallades för Lilla Rom. Det var ju nämligen så att kejsar Augustus hade förvandlat den här staden till en militärkoloni. Det var så att i Filippi så gick det en väg från Grekland bortåt mot mindre Asien som var en handelsväg. Och Filippi låg på ett väldigt bra ställe som man kunde försvara mot olika håll och kanter. Jag tror jag läste någonstans också att Filippi var liksom byggt med gator och så vidare. Så det kallades för Lilla Rom helt enkelt. Och det blev en militärkoloni för gamla soldater som bodde där. Ni vet att en romersk medborgare kände sina rättigheter, sina lagar. De var befriade från att betala skatt. Så det här var ju en stark stad med en influens av Rom. Och jag tänker på det när Paulus sen i det tredje kapitlet i Filipperbrevet talar om att vi har vårt medborgarskap i himlen. Så är det ju en styrka för de nykristna att få veta. Ja, här finns det de som säger att man har ett romerskt medborgarskap. Men vi har Kristus och vi har medborgarskap i himlen. Så mycket av Paulus språk i Filipperbrevet är i förhållande till vilken omgivning som de bodde i. Men den här församlingen, det var ingen stor veckiska kampanj, vi kan ta den andra bilden. Utan det var församlingen bildades av 3 personer. När Paulus kommer till Filippi så går han till ett ställe som heter, alltså som var ett böneställe. Och han träffar några kvinnor där som ber. Han träffar en som heter Lydia. Hon var en kvinna som handlade med tyger, en entreprenör skulle man kunna säga. Överhuvudtaget hade kvinnorna ganska stark ställning i Filippi. Och hon lyssnar och det står om Lydia att hennes hjärta öppnade, att Herren öppnade hennes hjärta och hon tog emot Jesus. Så hon var den första som var egentligen den person som kom till tro i Filippi. Det var en kvinna. En betydelsefull kvinna faktiskt. Sen när de gick varje dag, när de gick till det bönestället så var det en slavkvinna som var, alltså, som uttalade spådomar över dem, som var besatt helt enkelt. Och som hon var, kan man säga, utnyttjad utnyttjad. Och de som ägde henne tjänade mängder av pengar på henne. För hon uttalade spådomar och så vidare. Och gick efter Paulus och så vidare och sa massa grejer om honom och så vidare. Tills han en dag vänder sig om och i Jesu namn tystar henne och befriar henne. Så här har vi en entreprenör. Vi har en som har blivit utsatt, som blir befriad. Och det här var ju inte bra, för det blev det kaos i samhället. Så de som ägde den här slagkvinnan sa, nej men här finns det människor, de gör inte som vi brukar göra. De rättar sig inte efter de lagar som vi har i Filippi. Och då kom Paulus och Silas kom i fängelset. Och där satt de och sjöng lovsånger. Fantastiskt bara det, vilken utmaning att komma i en situation som är begränsande och börja sjunga lovsånger. Det säger ju någonting till oss också egentligen, fast vi inte sitter i fängelse kanske. Så sjöng de lovsånger och så kom Gud och så öppnade han fängelsedörren. Och ni vet att en fängelsevaktare, en romersk soldat som inte kunde ha hand om sina fångar, alltså det var, han blev huvudkortare när man inte kunde sköta sin uppgift. Så han var beredd att ta sitt liv då Paulus ropade, nej, 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 gör det inte illa, vi är här allihopa. Och han ser det och han tar med sig Paulus och Silas och tar hem dem till sitt hem. Och hela, och Paulus förkunnar evangeliet och hela familjen kommer till tro. Så här har du grunden till en församling. Det var en entreprenör, en befriad kvinna, en människa som blev rädd från att ta sitt liv, en romers fångar. Och de var från olika kulturer, olika länder, alla tre. Och det är lite det som fått mig att tänka, men det är klart att Gud kan starta en församling var som helst. Och han kan upprätta en liten cell på eken också. De hade olika vittnesbörd, de hade olika kulturer med sig och ändå så var det här en församling. Och när Paulus skriver till Filipperna, då har det gått 10 år, så det är en ganska ung församling. Men Paulus ser alla de här människorna framför sig och han skriver att han älskar dem. Han ser att de har sitt hjärta hos Herren, som han har sitt hjärta hos Herren. Och han älskar dem och han får kärlek ifrån dem. Och så förstår man i Paulus inledning här i sin undervisning, sitt brev. Ett brev som egentligen inte innehåller mängder av lärosatser, utan det är hjärtats brev i glädje på något sätt. Så förstår man att han vill uppmuntra dem att fortsätta att leva ett Kristuscentrerat liv. Och i de här första 11 verserna från 3, vers 3 till 11, så får vi egentligen 3 anledningar till varför församlingens rikedom är människor. Varför församlingens rikedom är människor som bär på ett Kristuscentrerat hjärta. Och jag ska ta en anledning idag. Och den första anledningen är att människor med Kristuscentrerat hjärta bär med sig en relation av bön och värme till församlingen. Jag vill titta på vers 3 igen. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid och alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbete för evangeliet ända från första början. Och är övertygad om att han som har börjat gott verk hos er, han ska fullborda till Kristi Jesu dag. Den här värmen, den har i sin källa i Jesus Kristus, som har lyft de här människorna ur sitt sammanhang. Som har lyft dig och mig. Vi har ju jätteolika, om vi skulle titta tillbaka, ska jag säga att för mig var det så här, för mig var det så här. Men det är Guds nåd som har fört oss från mörker till ljus in i Jesus Kristus. Och att vi idag faktiskt får säga, jag lever med mitt liv i Kristus och Kristus lever i mig. Och samtidigt när jag har tänkt på det här så jag tänkt att leva med en församling kan ju vara både glädje och sorg. Jag tänker att det finns de som upplever en glädje, en värme till församlingen. Och det är bara bra. Och så finns det de som upplever att det inte är så. Och ibland är det lätt att ana varför det blev så. Ibland är det inte så lätt i församlingens värld att veta varför blev det så här. Men vi vet att de som gick, de kanske gick med Kristus hjärtat, men de gick ensamma. Och därför så är det idag för mig så viktigt, särskilt när vi har en medlemsintagning, att vi ser på varandra och förstår vi är gåvor till varandra. Och vi är gåvor för att vi är anförtrodda församlingen. Vi är anförtrodda varandra med de gåvor. Du är en gåva anförtrodd från Guds egen hand till hans församling. Det gör ju väldigt mycket hur vi ser på varandra. Särskilt om man är med i en församling länge och så tycker man att ja, han är sån eller hon är sån. Och nu vet man börjar känna varandra ut och in och sådär och så ser man det. Och så glömmer man det. Men vi alla här, inte för att vi en måndag tänkte att jag ska nog bli kristen och ska jag gå med i baptistförsamling. Och, ja, det är mitt beslut som ska jag göra. Utan det är ju Gud som har tagit oss i livet till tro på honom. Och det är bara Guds kärlek och nåd som har orsakat det. Och så kommer vi ju med allt vad vi är. Men vi är anförtrodda varandra. Vi är gåvor från Guds hand till varandra. Och jag tror att vi kan förnyas i en församling i hur vi ser på varandra. Så att det blir som Paulus. När jag tänker på er, då vill jag be. Och jag tänker, jag ska vara ärlig och gå till mig själv. Ibland så tänker jag på församlingen. Ja, det kunde vara så. Eller det kunde vara så. Du vet, 30 år som pastor har man lite färg här och där med sig. Och jag har blivit utmanad av det och tänka. Men vi är gåvor till varandra. Och Gud vill ge oss ett varmt synsätt. Och jag tror att det är den varma miljön som kanske ibland bara finns där för att Guds välbehag finns. Som gör att när människor kommer hit så känner de att jag är hemma här. Det är hemma här för, inte för att vi är perfekta, fullkomna. Utan för att Gud är i oss och verkar. Han har börjat ett gott verk. Han är trofast. Han ska fullborda det. Du är unik. Och jag tänker bara en sån sak som Gud har gjort så att det bara finns ett. Ditt tumavtryck, ditt fingeravtryck är unikt. Det finns inte ett fingeravtryck som är exakt likadant. Det är ju ett budskap från skapelsens Gud till oss att förstå att vi i den här världen, vi kan vara glada och stolta över att jag är jag. Att det finns något unikt i det. Något originalitet i det från Gud. Du har din väg i livet. Gåvor, erfarenheter. Hur du kom till tro på Jesus. Och jag tänker så här att våga dela den. Det finns en Guds nåd och välsignelse i det som kommer. Men det är väl inte så mycket. Alla vet ju vem jag är eller hur jag kom till tro. Men Gud förnyar sin välsignelse hela tiden när vi delar. Så det flödar genom dig där du delar. Jag gillar Thomas Sjödin. Han skriver så här i boken som har titeln Den som hittar sin plats tar ingen annans. Han skriver så här. Det är kanske så bakvänt att när man söker Gud finner man också sig själv.
Det är ju jättebra tycker jag.
När man söker Gud så finner man sig själv. Men ni vet, i den tid vi lever i så handlar det om att du måste ta reda på vem du är. Du måste söka dig själv nu. Och det blir jag går inåt. Men när vi söker Gud så kommer vi till oss själv. För det är så Gud har tänkt, att det är relationen med honom. Där finns livet. Där finns hans kraft. Där finns Jesus Kristus och den helige ande. Och Paulus skriver ju faktiskt här i Timoteusbrevet. Han skriver inte utifrån auktoritet, utan han skriver utifrån vänskap och ett delat gemensamt liv. Han säger ju så här, att han skriver till alla de heliga i Jesus Kristus. Det är vi det. Och så skriver han också att särskilt församlingsledarna och medhjälparna, ja, de också, men alla i Jesus Kristus. Vänskap, delat Kristus liv. Det är det som gör att det pulserar någonting av Jesus, och som gör att vi får se på oss själva med Guds ögon. Det är inte egoistiskt själviskt när vi tänker så, utan vi lever i relation till Gud genom Jesus Kristus. Då får vi se på oss själva och andra med Guds ögon. Och det gör mig ännu mer klart för mig varför du behövs i församlingen, som vill möta människor här, men också där du är ställd i din vardag. Du som vill möta människor med värme, med bön. Och jag tror att det är så här, att det utgår någonting från Kristus genom dig som vi kanske inte riktigt kan sätta fingret på. Men det handlar om din glädje om att vara funnen. Att vara buren, att leva i Guds ansiktes ljus. Som du bär med dig och ger vidare. När du ger utrymme för den bönen och den värmen. Till församlingen, till oss, till andra i vår tid. Så därför blir ju en av de viktigaste sakerna som vi som enskilda och som församling kan höra, det blir de här orden: ge inte upp. Ge inte upp. För jag tänker på vad Paulus säger. Han säger att han är övertygad om att Gud som har börjat ett verk hos er ska fullborda in till Kristi Jesu dag. Församlingen såklart, men också till dig som en enskild individ. Han som har börjat sitt verk hos dig, han kommer inte att kroka av dig, utan han kommer att fortsätta det verk han har bestämt sig för att göra i dig ända tills du är hemma hos honom eller han kommer tillbaka. Och tänk att vi får tänka så och be så och tacka Gud för, när det gäller församlingen också, att det verk som han har startat, det kommer att fortsätta. Det vill han ta vidare, därför att det handlar om Jesus helt och hållet. Så till slut. Och nu läser jag här från vad jag upplevde i min bön att jag skulle säga till slut. Då kan det vara så här att du sitter och tänker, har jag ett Kristus-centrerat hjärta? Lyssna. Allt du har fått av Gud andas Kristus i dig. Allt du har fått av Gud andas Kristus i dig. Han är ditt liv genom den helige ande. Jesus är mötesplatsen mellan Gud och människa genom den heliga ande. Och när du i bön kommer till honom, när vi i tillbedjan och lovsång kommer till honom, i samtal låter Gud få vara med, då är Kristus där. Då andas det Kristus-centrerat i ditt liv, i din tanke, i din känsla. Han fullbordar i dig det verk han har börjat. Han har sett ditt liv och han ser det. Han ser med glädje på ditt liv idag. Han har följt dig ända sedan starten i ditt liv. När du den första dagen slog upp dina ögon och säger välkommen världen, här kommer jag. Då har Gud sagt, hör ni, det är glädje i himlen, nu har se och så kommit in. Och så har han följt igenom alla passager och trånga vägar och höjder och dalar. Han har följt ditt liv, han har glädje över ditt liv. Och så har han tagit dig till den platsen där du har kunnat av nåd få säga, ja Jesus, jag vill följa dig, jag vill vara med dig, jag vill tro på dig. Och så har Guds glädje tagit sin boning i dig genom den helige ande som lever med fadern och sonen fullkomlig harmoni ett. Så står han här idag och ser med glädje hur du kommer i armkrok med Jesus. Kommer i armkrok med Jesus och kommer till nattvardsbordet som är glädjens bord faktiskt. Där vi som församling går tillsammans och säger Jesus, det är du som är glädjen i mitt liv. Så vill han förnya det i ditt liv. Oavsett vad du bär med dig idag så vill han komma in i det som du bär med dig och säga, men jag är här, mitt barn, min glädje till dig. Värme, bön, det är något, det är gåvan till världen som församlingen har att ge. Det är en av anledningarna till att människor är församlingens rikedom. Amen. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig så innerligt, Herre, att vi får vända våra hjärtan i bön till dig. Vända våra livssituationer, personligheter, svårigheter, glädjeämnen. Jag tackar dig, Herre, att vi får vara som tomma skålar som du vill fylla på. Tack för att du bär oss, Herre, att vi inte behöver bära dig. Men tack för att du bär oss inifrån. Jesus, tack för den här församlingen. Tack för vad du har börjat. Tack för vad du gör och vill göra. Tack Jesus för var en som sitter här idag. Tack för den nådens verk som du har börjat av räddning och frälsning. Tack helige ande. Att du som lever och bor i oss. Hjälp oss helige ande att sträcka oss ut till dig och säga uppfyll mig idag. Jag behöver dig. Tack Gud för att du är livets Gud. Tack för att vi får vara kallade av dig i den här tiden att dela de goda nyheterna.